Då var det dags igen för ett nytt avsnitt här i podden På jakt efter framtidens kyrka. Och idag en väldigt speciell gäst för mig. Robban Stjernberg.
Du vet vad jag heter.
Ja, det är ju ändå... Har man sagt fel någon gång så vill man ju hålla kvar vid det lite faktiskt.
Alltså, det är ändå, alltså på något sätt så är det ju Robin Stjernberg vann ju Mello. Ja. Så det är ju inte helt fel att bli förknippad med den gubben liksom. Men det händer ju ibland tills man ser mig och då blir man ju alltid lika besviken, tänker jag.
Ja, okay.
Tyvärr, alltså, ja. Jag hoppas att det var åt andra hållet.
Ja, ja.
Men det är det ju inte.
Robban
Stjernberg.
Trevligt att ha det här. Kan inte du... Bara för sakens skull. Presentera dig så kort men bra som möjligt.
Just det, är för att inte du vet vad jag gör.
Nej,
längre.
Ingen annan vet.
Nej, men jag är ju din företrädare ju på posten som chefredaktör för sändaren. Och så, nu är jag ju då digital utvecklingsredaktör, krönikör och poddare kan man säga på kyrkans tidning. Driver ju podden Vox Populi där jag också gör såna här saker. Att jag åker runt och... träffar intressanta personer, men nu vet jag inte hur intressant jag egentligen är, så att jag vill spela ner det lite, men jag träffar i alla fall intressanta personer i mitt jobb.
Ja, just det. Och jag har ju inte varit med i den podden.
Nej.
Så kan vi säga.
Nej, nu kanske jag måste ha med det, vi får se.
Ja, vi får se det. Det är liksom någonstans i någon horisont så tar det ju slut med riktigt intressanta människor, och då kommer ju vi andra på tal. Men du...
Den listan toppar du, Karl-Henrik.
Ja, just det.
Ja, ja, absolut.
Ja, den strax efter de intressanta. Det är bra att veta det. Du och jag har ju poddat förr genom åren också. Jag var ju en ständig återkommande gäst hos dig i förra sändaren-podden.
Ja, exakt. Sänd mellansnacket.
Ja, det vet du bättre än jag. Jag var i alla fall med, men vad den heter...
Det var du som var mellansnacket.
Det är sant, det är sant. Men du, nu är det trevligt att ha dig med här. Du är faktiskt unik i den här podden. Vet du varför?
Är det för att jag inte är typ pastor eller någonting?
Ja, det har faktiskt börjat där helt i den här podden. Men det kändes också som att vi måste ju faktiskt börja... Andra har ju också saker att säga om kyrkan.
Vidga vena lite. Så.
Ja, precis. Det kommer vara mycket... pastorer och kyrkoledare och sånt framöver också. Men det är ju faktiskt inte de enda som är medlemmar i kyrkor.
Det är alltså procentuellt sett är det ganska få, tänker jag, kanske.
Sant, sant. Men de har ju också kanske lite extra liksom, inflytande och sådär. Så det kan vara intressant att höra vad de säger.
Är de lite bättre? Det är det du försöker säga.
De har i alla fall mer ibland genomtänkta tankar och så vidare. Inte alltid dock, men det finns andra. Och du är säkert en av dem.
Det känns ju här att det är inte någon som har någon tanke. Men jag kanske har en tanke.
Ja, du kan ju ha någon liten tanke i alla fall.
Ja, vi får se, alltså, jag har ju förberett mig alldeles för dåligt här, känner jag, när liksom den pressen sätts på en icke-pastoral gäst här.
Nu ska ju du bära, det är ju förväntan, alla andras röster och lyfta fram det då.
Ja, men det är det jag förväntar mig av mig själv idag.
Ja. Men Robban, när du tänker då på kyrkan, framtidens kyrka och egentligen nutidens kyrka ju. Vad du vill ska prägla den. Vad ska vara liksom det som sammanfattar den på något sätt. Och det är enklare ibland att tänka då, framtidens kyrka. Eftersom det är så lätt annars att fokusera på de här små bitarna som hamnar i vägen. Som gör att vi inte kommer loss. De kan vi lägga bort. Så därför tänker vi... Drömmer vi lite framåt, för då behöver vi inte ta hänsyn till de här små sakerna som vi kanske ibland kan snubbla på i när vi formar nuet kyrka.
Mm. Nu tänker jag bara så att, att du tänker som jag tänker, men du tänker nu hela kyrkan, eller tänker vi något specifikt samfund här? Är vi liksom låsta till exempel Ekumenakyrkan här för att vi är sändpodden, eller tänker vi bredare än så?
Du får tänka bredare än så. Vi har med lite olika representanter, även om Ekumenakyrkan har en, liksom, att en slagsida däråt. Men vi tänker inte din lokala församling, så kan vi säga.
Synd, för det här är konkreta förslag.
Ja, precis.
Nej då. Men alltså, det är en jättespännande fråga som du har i den här podden, tycker jag. Och en liksom första... fundering är ju, alltså det är ju ändå att man kommer ju från liksom Ekumeniakyrkohållet, tänker jag ändå i den här podden. Och det finns ju då inskrivet i Ekumeniakyrkans på något sätt liksom grundläggande formuleringar att man är en kyrka på väg till någonting annat. Och det är ju en rätt så intressant formulering att ha liksom för ett enskilt samfund, att man egentligen inte har det liksom långsiktiga målet att på något sätt bestå i sig själva. Och jag tycker det är en ganska så bra hållning att ha som kyrka, att målet för en kyrka måste ju vara att man på något sätt uppgår i den vad ska man säga, universella gemenskapen med andra kristna och kan hitta en kristen kyrka där så många som möjligt känner sig välkomna. Och jag tror att ekumeniskyrkan här har liksom med det ekumeniska perspektivet någonting väldigt intressant att ge till liksom den ekumeniska rörelsen i Sverige. Så att om jag bara sätter som en liksom rubrik som vi kan liksom gräva oss ner lite mer i, så tror jag att framtidens kyrka är mera utav en enhetens kyrka där vi liksom samlar allt Guds folk, eller vad man ska kalla det, i Sverige. Sen kan man ju gå bredare också. Men jag tror på det, för jag tror att det som händer nu med när liksom fler och fler unga får fler och fler influenser från olika håll, det gör att man liksom inte kan stanna riktigt i de här klassiska, tydliga ramarna som vi har haft. Dels i våra frikyrkor, dels i Svenska kyrkan, men dels också i de här nya historiska kyrkorna. Utan det är liksom en sån här korsbefruktning från håll och, liksom alla håll och kanter, och speciellt yngre, men även folk som du och jag hittar ju influenser idag som vi aldrig hade hittat för 30, 40, 50 år sedan, och får nya tankar som kanske inte ryms i de här gamla vinsäckarna, om man säger så. Så jag tror att framtidens kyrka, den är liksom öppen för att spränga de gamla vinsäckarna och hitta den här gemensamma grunden att stå på, som ju i alla fall enligt mig är tron på Jesus Kristus som Gud i köttet och uppstånden.
Intressant. Men hur, det innebär ju också att de här liksom väldigt samfundstypiska frågorna och profileringarna, de är helt enkelt hotade i framtidens kyrka. De kommer vi inte se på det sättet då, om du får bestämma.
Nej, alltså jag tror att, och det här finns ju en intressant möjlighet och en intressant utmaning. Om man till exempel kollar nu, jag har följt ganska noga det som händer då i den anglikanska kyrkan med den första kvinnliga ärkebiskopen Sarah Mullally, eller Dame Sarah Mullally, det är ju ganska fräckt. Tycker jag vi borde ha i Sverige också, att man har lite titlar så vi kunde få liksom sån här Lord Carl Henrik kanske kan bli chefredaktör för sändaren och sånt.
Det är ju ingenting man vill marknadsföra själv, men nu när du säger det.
Okay. Jag känner att jag spann iväg här lite på den här
tillbaka till anglikanska kyrkan.
Tillbaka till anglikanska kyrkan. Nej, men det som är intressant är att här händer någonting historiskt. Första kvinnan på 1400 år då blir ärkebiskop av Canterbury, som ju är på något sätt i den så här globala kristna världen kanske nummer två efter påven av liksom kristna ledare med globalt inflytande. Men det här är också någonting som är en utmaning inom den anglikanska kyrkan, där det finns ganska så konservativa delar av den, till exempel i Afrika, som inte ens då tycker att man ska prästviga kvinnor. Så här finns det ju en utmaning om man ska gå till den framtidens kyrka som jag hoppas på. Men det jag hoppas på är ju också att de här yttre attributen kanske ska bli mindre viktiga, och att vi på något sätt hittar tillbaka till vad är egentligen kärnan, vad är det som den kristna tron och de kristna samfunden kan bidra med till samhället. Och vad är det vi egentligen vill ge till människor? Vad är det vi säger så här, att när du blir kristen, vad är det du liksom, vad betyder det för människor? Och jag tror att kan man liksom komma tillbaka som en kristen liksom enhet, och det tycker jag att man har märkt de senaste 10-20 åren, att det finns ett intresse från alla kyrkor, och det finns också kanske en, vad ska man säga, en existentiell insikt i att vi kan inte vara solitära enheter, utan vi måste börja jobba ihop om världen ska på något sätt se att det finns någonting mer än bara liksom en samfundsbeteckning, att vi gör det här, vi liksom engagerar oss i olika kyrkor för att vi verkligen tror att det kan göra skillnad för människor, inte för att vi vill vara i någon särskild organisation, utan för att vi tror att vi kan möta Gud, eller att vi kan uppleva gemenskap med honom. Och det måste ju vara liksom på något sätt det här, det grundläggande som kan förena oss. Och, alltså det här är min förhoppning snarare än kanske att det är någonting som jag absolut ser kommer hända. Men min förhoppning är ju att den kristna kyrkan ska liksom kunna enas i de här grundläggande frågorna och därifrån också bygga kyrkor som inte behöver vara lika, vad ska man säga, fasta vid olika beteckningar eller att man ska kalla sig olika typer av, ja men den ena är pingstvän, den andra är missioner, den tredje är katolik, utan okej, vi har samfunden, vi kommer inte kunna komma ifrån dem på ganska lång tid, men vi kan börja liksom att luckra upp det här och skapa någonting nytt. Det hade varit spännande att se var det skulle kunna sluta liksom.
Man brukar ha pratat om de sista årtiondena framför allt att unga idag har en helt annan liksom syn på de här frågorna. Att de är så oerhört icke-samfundsstyrda ju. Och att det är mycket vanligare nu för tiden att när du flyttar till en ny ort så är det inte självklart vilken församling du ska gå med om det nu finns en rad. Utan du går runt och tittar. Även om du är uppvuxen i Evangeliska Frikyrkan så är det inte självklart att för alla att bara gå till den per automatik, utan du vill alltså var känner jag mig hemma, var känner jag mig väl omhändertagen liksom, och vart liksom vill Gud ha mig, eller vilken bit man nu låter styra då liksom, eller både och, det här både liksom, vad känner jag och vad upplever jag att Gud liksom säger sådär i det, medan man förr mycket mer hade liksom en är jag uppvuxen i pingstkyrkan så det är klart jag flyttat till en ny ort så går jag med i den liksom, för jag är ju pingstvän, men att man är många fler pratar om då, det som att man är kristen först och främst liksom i det. Vilket kan låta självklart, men det är inte liksom så givet det där i det. Så att du har nog en poäng i att rörelsen i alla fall dratt åt det hållet.
Jag tänker att frikyrkan är nog ganska mycket redan där på liksom personnivå. Mm. Där spelar det nog ingen roll för många. Det är klart att det kan finnas lokala skillnader som gör att du på något sätt känner dig väldigt mycket mer som en sån eller en sån. Men jag tror framförallt bland unga, det ser man ju bara här i Alingsås där jag bor, så samarbetar ju ungdomsgrupperna väldigt mycket. Man har gemensamma ungdomsmöten och sådär. Så nästa steg är väl också att man vågar ta steget till de här mer historiska kyrkorna och ser hur kan vi hitta samarbete här? Vad kan vi lära av varandra? Det är klart att den rörelsen finns ju också redan delvis i Berka Säby och såna här rörelser. Men jag tror på liksom en mer bred nivå. Det är inte så aktuellt kanske i Alingsås, där det inte finns så många ortodoxa. Det finns katoliker. Men i liksom orter som Södertälje, där kanske är liksom de starkaste kristna församlingarna. Det är inte Ekumenakyrkan, det är liksom de assyrisk-kristna församlingarna. Och då kan man istället för att bara tänka att ja, men vi ska som ekumenkyrka eller pingstkyrka eller vad det kan vara plantera en ny församling här. Skulle man kunna liksom också tänka sig att man kommer med de resurser man har och ställer sig till frågan och säger hur kan vi hjälpa er att nå ut till det här området som ni redan är bäst på liksom, och bedriva kristen verksamhet i. Mm. Och liksom att få den växelverkan hade ju varit otroligt häftigt.
Vad tror du skulle vara, vad är liksom den stora vinsten med detta då?
Men jag tror att dels så blir det ju inte heller en konkurrenssituation mellan olika församlingar, att det blir så här, ja men här är någon liten församling som oroar någon annan större församling och så liksom blir det lite konflikter och sådär. Utan att man istället skulle kunna verka som en enhet på samma ort. Inte att, nu kanske det låter som att jag motsäger mig själv lite där, men det är inte så att vi inte kan starta nya saker, för det kommer ju alltid finnas ett behov av lite olika, vad ska man säga, uttryckssätt för människor, det tror jag ju, och jag tror också att det är bra för en ort att det finns olika kyrkor, eller olika i alla fall församlingar, för att man liksom ska kunna, ja men det är också personliga grejer, att du kanske inte du kan liksom inte komma överens med den pastorn eller det är någon församlingsmedlem i den församlingen som du liksom bara inte tål. Alltså, om vi ska vara lite så här krassa, det är ju trist att det är så, men så är det ju för många. Men att man istället, man tänker så här, vi är en enhet som vill det bästa för den här staden. Hur kan vi göra för att liksom få Guds rik att växa på den här platsen? Och sen om det liksom är i just det här fallet pingstkyrkan som växer, eller det här missionskyrkan, eller förlåt, ekumenkyrkan, eller katolska kyrkan till och med. Det är ju kanske lite kontroversiellt att jag säger det, för att det har ju funnits en historisk spänning mellan frikyrkor och katolska kyrkor. Men jag tror att liksom i den här tiden när vi är så otroligt diversifierade så måste vi på något sätt se förbi det där och inte se varandra som konkurrenter utan se varandra som bröder och systrar. Och det är ju lika mycket från andra hållet. Det är ju inte, det är inte enkelt heller för en katolik att se en pingstvän som... Alltså du vet. Mm. Men kan man liksom... Någonstans måste man ju börja. Och frikyrkan, det kanske är, vi är kanske de bästa på... Eller vi, men liksom ekumenkyrkan, pingst och så vidare. Är ju kanske de bästa på att göra det. För att vi är ganska vana vid det. Vi är ju bra på samarbeten. Vi är ju bra på liksom att ställa oss till förfogande på som grupper. Och vi vill ju vara med. Mm. Så att, ja, men det kanske är det som är frikyrkans stora roll i liksom Kristi kropp här, att öppna de här dörrarna.
Just, ganska pragmatiska och ganska ivriga på att hitta på något sätt någonting som funkar på något sätt. Alltså att nå fram till människor, man är inte bara fast i liksom sina gamla former på ett sätt, även om det kan man väl diskutera i och för sig. Det är inte lätt att ta sig ifrån sina gamla former alltid, men det finns en i alla fall grundläggande förhoppning om att göra det. Även om man ibland liksom ändå står fast vid och fortsätter fira gudstjänst på precis samma sätt som man har gjort och så vidare. Liksom. Det tror jag många ändå skulle säga. Liksom. Att vi är mer förändringsbenägna än vi faktiskt förändrar.
Men det är inte det här den klassiska bilden där. Who wants change? Alltså, räcker alla upp händerna. Alltså. Who wants to change? Då är det ingen. Och det får man ha respekt för också på något sätt. Att man fastnar ju i de traditionerna man är van vid och man liksom trivs i. Men det, under åren så har ju frikyrkan ändå haft en unikt, vad ska man säga, förändringsbenägen ordning. Mm. Och jag tror att, jag älskar, det finns ett citat som Tage Erlander ska ha sagt på Missionskyrkans 150 eller 100-årsjubileum kanske det var förresten. Ja, det var det ju. 1978. När han sa att Waldenström förändrade hela det svenska samhället. Och det gjorde han genom att han gav, alltså det var ju när han liksom då började prata om försoningen, och han gav människor rätt att själv så att säga ta ställning till de gudomliga frågorna, vilket gjorde att människor också insåg att ja, men jag kan ju ta ställning till de världsliga frågorna. Mm. Och det liksom la grunden också till den demokratirörelse som sen liksom på något sätt forsade genom Sverige i tiden 1900-tal. Och jag tror att det är väldigt frikyrkligt att man liksom ställer sig frågan, vad står det skrivet? Vad säger Gud egentligen här? Och det kan ju ibland bli lite så här fundamentalistiskt, men det finns ju också en öppning i det att på något sätt faktiskt ställa sig till förfogande för, okej, men vad säger Gud i den här tiden? Vad säger Gud att vi ska göra som Kristi kropp just nu, just här? Och att det finns en öppenhet för att det kan vara lite olika i olika tider. Det kan vara lite olika frågor som är viktiga för olika generationer, för olika tider. Och nu kanske det är tiden, tänker jag, att öppna upp att ja, men det viktigaste i vår tid, det kanske är brödraskapet och systraskapet. Det är ju en ganska splittrad värld. Mm. Så att just för oss just nu så känns det ju som, och det här är ju bara vad jag tänker, men att det liksom, det som skulle behövas nu, det är ju en våg av förbrödring och en försystring då. Men det här ordet också att nu, det är du som är pastor här, så att du, det kan vara så att jag citerar fel, men någonting i stil med att när världen ser att ni älskar varandra så ska de också se att ni älskar Gud. Och jag tror mycket på det, att det är någonting i det, att om vi liksom visar först att ja, men vi älskar i alla fall varandra, vi kan samarbeta varandra, vi är liksom inte inbördes i slagsmål med varandra, då kommer folk se det och undra så här, men vad är det för liksom typ av kärlek de kan ha för varandra. Det är ju otroligt märkliga typer här och där, men de verkar finna varandra. Mm. Och jag intervjuade underbara Klara här för någon dag sedan. Och hon sa någonting som jag bara kommer tänka på nu. Att hon blev kristen när hon var i tonåren. Och då, det var för att hon hade helt osannolikt, hade hon då alltså tre tjejkompisar i sin klass som alla var dotter då till varsin pastor i Umeå. Det är ju liksom, det är en orimlig, liksom att de, men det var så tydligen. Och då kunde hon se på dem att de hade liksom, de var ju tonåringar, hade sina problem. Men det fanns liksom någon frid, det fanns liksom en kärlek hos dem som hon var lite avundsjuk på. Och det blev hennes väg in i den kristna tron. Mm. Och jag kan ju ingenting om dem, jag kan ju inte säga liksom hur det var eller hur det egentligen var. Men bara att hon såg det. Mm. Gav henne liksom en väg in i tron. Och det är rätt häftigt. Mm. Det är ju en bild på det här vi pratar om nu, tänker jag.
Hela den här tematiken var ju tydlig i den här ekumeniska veckan som var ganska nyligen nu. Där man liksom pratade just om det här vikten av och behovet av att liksom mötas och bekräfta varandra liksom och älska varandra trots olikheterna. Och när man hade de här olika samlingarna, där kan man verkligen snacka om olikheter liksom kring de här frikyrkliga uttrycken och kring, som säkert var obegripliga i musikvalsperspektiv och så vidare för de från ortodoxa kyrkan liksom, eller från koptiska kyrkan och så vidare. Medan när de sen kommer fram då också och leder liksom i liksom Herrens bön och så vidare, så ja, då var det åt andra hållet liksom. Och det var ganska, eller ganska, det var väldigt vackert. Men också ser man ju den typen av, att vilken utmaning det är förstås i det. När det blir så där konkret, och så där konkret blir det ju väldigt sällan i liksom faktiskt praktiken i liksom en stad eller i ett sammanhang liksom. Men det är spännande vilken oerhörd bredd det finns liksom i skapade människor och olika kulturer och traditioner inom liksom samma kyrka. Det är fascinerande. Men du, hur tänker du? För den här tiden är ju, det är ju en del som är lite bekymrad över den här biten och tycker det är jobbigt då med den här globaliseringen. För det har vi ju, samtidigt som vi har det här att det liksom är ganska, det är jobbigt och slitsamt i liksom relationer. Det är mycket liksom polarisering i vår tid. Så har vi också den här globaliserade biten med en massa röster som vi får del av nu ju. Av, från så mycket olika teologiska traditioner. Som vi ser på liksom Instagram och YouTube och allt sånt. Som ju blandar upp detta. Det där måste ju vara väldigt gott ur ditt perspektiv då. Jag har ju en del som tycker det är jobbigt nämligen. Som tycker att det är alldeles för mycket. Folk lyssnar så brett liksom. Och får mycket intryck från massa olika traditioner. Det låter inte som något du är hot.
Nej, alltså jag kan tycka det är intressant bara. Men det som är viktigt i den diskussionen, det är ju att man också måste vara medveten om att det finns en massa såna här olika ska man säga, alltså tankeströmmar som kommer från olika håll, och det behöver man också vara beredd på kanske att bemöta i kyrkan. Jag tycker det är så häftigt. För jag kan också känna igen mig så mycket i det. När jag var ung liksom, så då fanns ju inte YouTube och så på samma sätt. Men jag läste ju allt jag kom över, för jag blev ju kristen i tonåren också. Och sen så ställde jag en massa frågor till pastorer och andra ungdomsledare som ofta kanske inte kunde svara på det. Men jag hittade ju i den kristna äldre litteraturen den här typen av pågående diskussioner som också finns väldigt mycket i judisk tradition. Hela Talmud är ju egentligen bara kommentarer på Toran, och ingen tycker likadant typ. Det är ju liksom bara olika judiska lärare som tycker olika över ett par hundra år. Och sen så vissa grejer liksom stannar kvar. Vissa grejer blir kanon eller vad man ska kalla det. Och så är det liksom i den kristna kyrkostyren också. Det har hela tiden kommit nya influenser som måste prövas. Och liksom, det finns ju, alltså om du läser kyrkofäderna, så finns det ju också otroligt mycket saker som är superkonstiga. Men som inte har fått så mycket genomslag över tid. Och jag tror att det är så vi ska se det här också. Att ja, men alla tankar behöver prövas. Alla unga måste också få chansen, eller alla som är kristna, som upptäcker den kristna tron, måste ju få chansen också att pröva de här tankarna som vi har prövat i hundratals år. Men bara för att vi har kommit mycket längre så kan inte vi säga nej, du får inte lyssna på de här, eller du får inte tänka så här. Utan kommer en person som är helt övertygad om att en kvinna inte ska bli präst, ja, men sätt dig ner och ta ett samtal då. Och om ditt sammanhang är så här, som jag tror att både ditt och mitt sammanhang är, att för oss är det inte ett problem. För oss, vi kan se på, och det här, alltså det är ju Johannes Chrysostomos skrev ju redan i en av sina homilier där från typ 300-talet, att prisade Junia som en av de tidiga kristna apostlarna och ledarna i den tidiga kyrkan. Så att det finns ju liksom goda historiska krokar tillbaka till att kvinnor kan vara ledare i kyrkan. Men det är inte den vägen man har tagit i den ortodoxa kyrkan eller i den katolska kyrkan heller för den delen. Eller i en del andra konservativa frikyrkaflanger. Och det kanske är okej. Men vi kan ju vara säkra i vad vi tycker. Vi kan vara liksom ändå trygga i att ta det samtalet. Och där tänker jag ju så här, här är ju den här enheten på något sätt. Där kan den komma till uttryck. Det är okej. Okay. Alltså om du känner att så här, men jag vill vara i ett sammanhang där det är så. Att man inte kan vara kvinna och präst. Vi kanske inte heller liksom bara ska säga att ja, men då är du helt dum i huvudet och du är helt rabiat. Men det finns sammanhang för dig. Vi kan vara enade i liksom de centrala frågorna. Där kan vi liksom sträva efter att dela tankar och liksom det här grundläggande kristna. Men okej, okay, det sammanhanget är för dig. Och det kan också vara så att det behöver utvecklas över tid. Du kan få vara i det här sammanhanget. Vi kommer inte säga att det här är liksom det som är rätt. Men du kan behöva liksom tid på dig att fundera de här tankarna. Komma fram till vad du själv tror. Jag tror att det är ganska många i frikyrkan som har gjort en sån resa, till exempel vad gäller HBTQ, som har börjat ganska konservativt och sen liksom har landat i att nej, men jag kan inte liksom säga att man inte kan vara med i kyrkan för att man är liksom en HBTQ-person. Och jag tror att det är liksom också viktigt att ha med sig att om inte många av liksom äldre frikyrkliga hade fått gå igenom den processen, om man bara hade blivit utstött från början, så hade man heller inte kunnat komma fram till dit man är nu. Så jag tror vi behöver en större generositet från liksom alla sidor. Vi behöver liksom vara ödmjuka i det att okej, okay, Gud verkar på sätt jag inte förstår, men det som kan förena oss, det kan fortfarande vara en grund att bygga på. Liksom. Mm. Hänger du med?
Mm. Jag tror det. Men du, i detta, för parallellt nu med alla de här olika rösterna och det här breda liksom möjliga intaget, så växer det fram en ganska tydlig liksom nykonservativ rörelse som tar liksom lite spjärn emot det, som varnar för det och som vill dra liksom på ett sätt dra tillbaka tiden liksom i de här frågorna. Har du sett det?
Tänker du till exempel på Charlie Kirk och det här gänget nu, eller?
Ja, men det kan du finna. Men inte liksom, ja, det var väl en representant. Men det finns ju också mer, det finns ganska många som liksom ändå vittnar om det utifrån. Alltså spänningar i de lokala församlingarna och så vidare. Att det kommer en mer liksom en konservativ rörelse som de skulle snarare beskriva den naturligtvis som vi vill vara mer bibeltrogna. Andra säger att de är mer ängsliga. Ja. Säger ju kritikerna av det då. Att man är ängslig och försöker slå upp lite mer staket av. Måste slå vakt om detta nu. Och som ser det du nu utrycker. Du kommer ju bli aposteln för det här nya hotfulla nu. När du pratar om att vi vill få... men, nej, nu överdriver jag kanske lite. Men jag kan tänka mig att det finns också som ändå ser och tänker att den här biten med att vi ska liksom samverka så mycket. Vi ska liksom ha, så att säga, bröder och systrar i de här andra traditionerna som är väldigt olika oss och som har annan syn i en rad frågor, inte minst moraliska grundläggande frågor som de tycker då. Det är liksom blir något hotfullt om man vill liksom dra tillbaka det, om man vill bli mer ifrån sin tradition liksom, och på något sätt mejsla ut det.
Ja, okay. Jag fattar delvis, men jag kan ju tycka att det är fel väg att gå att möta staket med staket. Men om jag bara ska säga någonting om den här nykonservativa rörelsen innan då, så det är ju lite så här olika saker det här. För det finns ju en, vad ska man säga, en rörelse mot det fundamentalistiska. Mm. Och det är ju en rörelse som jag också kan liksom gå in under här. Men då kanske man har blivit väldigt inspirerad av typ nästan så här kalvinistiska amerikanska YouTubers och sådana här saker. Och jag tror att så här, det viktiga är att man börjar prata om det här i församlingarna. Varför tänker vi inte som det? För att, alltså, det kommer ju också med, alltså, om man nu går all in, vi har ju sådana exempel där det liksom har blivit mer åt det sekteristiska, till exempel det finns ju en nystartad baptistförsamling i Göteborg där liksom man har gjort de här liksom, ja, men det här, så här är liksom den absoluta sanningen och så här måste vi vara för att vara liksom kristna. Jag kan förstå att det, liksom, att det finns en rädsla för det, och den rädslan är ju inte helt obefogad. Och det är ju precis tvärtom mot det som jag hoppas på med framtidens kyrka, att vi inte ska bli sekteristiska. Att vi inte ska liksom sätta upp de här staketen. Men för att så här lyckas med det så behöver vi ju också låta de här människorna som har de här tankarna, som har de här idéerna, komma in i våra sammanhang. Vi måste prata med dem. Och jag tänker att om vi liksom vågar också lita på att vi tror att vi har så pass så pass, så att säga, starka eller stark liksom egen idé om vad Gud vill med vår församling, så behöver vi inte heller vara rädda för de här människorna, utan vi kan istället ta de här samtalen. Men du, om det nu hade varit så att de här liksom, att, till exempel, alltså extremkalvinistiska idéer är ju att Gud slutade göra under efter apostlarna typ. Mm. Och liksom, men då hade vi ju inte haft de här och de här och de här liksom sakerna efteråt. Är det liksom det som är verkligen din idé? Alltså, kan vi prata om det? Alltså, bjud in till samtal kring de här viktiga frågorna. För de är viktiga, och jag tycker verkligen inte vi ska ge avkall på de landvinningar vi har gjort, till exempel i kvinnligt ledarskap. Det behöver vi liksom återvinna varje generation. Men jag tror, för att, och det kanske är för att jag själv ser mig själv i backspegeln, så här att hade jag för det finns ju också någonting så här med vad ska man säga, konvertiter överlag. De blir alltid lite mer extrema. Och de blir alltid lite jobbigare. Och jag kanske var en sån lite, så därför kanske jag också har lite mer vad ska man säga, överseende med den här typen av, speciellt unga, för man vet så här att mellan liksom 16 och 25, då kan du vara ganska svartvit. Sen kommer det där släppa. Du kommer liksom hamna i kriser. Men har du inte varit där när den här personen var 17-18, då kommer du inte finnas där när den personen är 25 heller. Mm. Då kommer du ha tappat den personen. Då kommer han vara med i den där sekten. Mm. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Eller så kommer han vara helt bränd. Han känner liksom att nej, men det var ingen som lyssnade på mig i kyrkan. Det var liksom, så då är han någon annanstans. Och så kommer liksom aldrig kyrkan tillbaka i hans liv. Så att det enda jag tycker att vi ska ta fasta på, det är så här att om det ska vara liksom en tanke till en pastor här nu då, till exempel. Så här, lär dig istället vad det är de här personerna kollar på. Förstå vad det är som formar deras tankevärld. Titta på det själv. Förstå så här, okej, det är de här argumenten. Och sen ta diskussionen så här. Men den här personen säger så. Jag tror att det är så här. Vad tänker du? Ha det som en pågående dialog. Vi kan liksom inte vara rädda för allting som känns farligt och jobbigt. Men samtidigt såklart att det finns jättemycket saker som också behövs, som det behövs att vi slår vakt om. Mm. Som är vår idé. Och jag menar inte att vi ska liksom bara, på något sätt bara lägga oss platta och säga att så här, kom och ta över oss. Utan det handlar mer om att vi behöver jobba med en enhet. Vi behöver jobba med, eller mot enhet, tycker jag. Vi behöver jobba med att vi liksom öppnar våra dörrar för andra sammanhang som vi inte är vana vid. Och därifrån kan vi liksom lära oss av varandra, ta det goda. Jag tror inte alla liksom i frikyrkan på något sätt ska konvertera, utan det är väl mer som Peter Halldorf vid något sätt. Eller tvärtom då. Men Peter Halldorf uttrycker ju så här att gräv på den platsen du står. Och jag tror att det är en ganska bra idé att ha. Är du med i Svenska kyrkan? Det finns fantastiskt mycket som är bra där. Det finns fantastiska saker som händer där. Är du med i en frikyrka? Otroligt mycket saker som du kan vara med och bidra i. Men jag tror heller inte att vi behöver liksom, som vi gjorde kanske för 20-30 år sedan, se katoliker som några andra. Eller ortodoxa som några andra. Utan speciellt nu när det är så många av olika religiös bakgrund. Ta vara på det bästa istället från de här traditionerna. Se så här, kan vi på något sätt hitta gemensamma nämnare i hur vi kan liksom möta de orter där vi verkar med evangelium? Och jag tror ju att det skulle liksom gynna oss snarare än något annat.
Mm. Så bygga ut från centrum snarare än...
Ja, exakt. Det här är ju, en väldigt frikyrklig idé. det hade varit intressant att ha den diskussionen med... jag har ju en god vän som är ortodox fader, Mikael Fälthammar, som jag faktiskt har intervjuat en gång i min gamla sändaren podd Sänd samtalet. Något av de första intervjuerna. Och jag respekterar att han har andra idéer om vad det är liksom att vara en universell kyrka och så vidare. Men jag tror bara att vi har samtalet öppnar ju för liksom någonting större.
Mm.
Och när man såg då på de här till exempel... som du nämnde förut, den här stora ekumeniska veckan i Stockholm då, när de här patriarkerna från Egypten och vad det nu är, allt de kommer ifrån, och katolska företrädare pingstvänner, episkopaler, anglikaner. Och så står de där uppe på scenen och liksom, där är Sofia Kannerin, där är liksom, det är väldigt blandning.
Mm.
Och de är inte där, i deras kyrka skulle inte Sofia kunna bli präst. Men de är inte där för att döma henne, utan de är där för att hitta, var kan vi bygga Guds rike tillsammans?
Mm.
Och jag tycker det är någonting helt unikt ju, alltså i kyrkohistorien. Att vi för första gången är på väg att så att säga ändå närma oss varandra. Tidigare har det ju hela tiden varit liksom på något sätt att det har blivit liksom splittring på splittring på splittring, och till slut så är vi framme i sekularisering. Som ju är på något sätt den ultimata protestantiska formen. Liksom.
Just det.
Men någonstans nu så känns det som att, och det kan ju bero på att det liksom har varit en stor migration och sådana saker också, men någonstans så känns det som att vi har börjat få upp ögonen för att ja, men i liksom, på sista raden så är vi ändå människor som på samma villkor söker den Gud som har skapat oss. Liksom.
Just det. Och det är väl här helt enkelt som en del människor går åt olika håll. Då. Du ser ju en öka i det samverkan och i det mötet, i bekräftandet av varandra. Man ser, kan vi bygga Guds rike tillsammans på den här jorden även om vi är olika, så ser du en sakralisering. Medan andra funderar på, är det här liksom det optimala steget till en sekularisering där vi tunnar ut allting som kyrkan står för och vår radikalitet, att den blir liksom, det tunnas ut. Det är väl det som en del skulle kunna ha emot det, gissar jag.
Men då måste man också fråga vad man menar med uttunning, vad man menar med vad kyrkan står för och vad man menar med radikalitet.
Mm.
För det är ju väldigt individuellt ofta, de begreppen.
Mm.
Och är man uppvuxen i ett sammanhang, då tror man att kyrkan står för exakt de sakerna man liksom är uppvuxen med. Eller att det är vissa, vad ska man säga, moraliska idéer eller tankar. Men till syvende och sist så i min värld så handlar det om att det kyrkan har enats om, det är ju att vi har en gemensam trosbekännelse. Kan man läsa den? Kan man tro på den? Eller åtminstone ha en vilja av att tro på den? Eller om man ska ta det ännu liksom mer liksom ett steg till, då är det egentligen så här, ni ska älska varandra och ni ska älska Gud. Liksom.
Mm.
Jag tänker så här, allt annat är ju mer former. Inte oviktiga former. Alltså och där kan vi liksom, där har vi olika, vad ska man säga, fokus genom historien. Man har liksom på något sätt fastnat i vissa former som är viktiga del för del, men på något sätt på sista raden så handlar det ju inte om det, utan det handlar ju om de här små nämnarna som förenar oss som kristen kyrka. Mm. Och jag tänker att ja, det kanske är viktigt med alla andra grejer, men på liksom sista dagen, om man säger så tror jag ändå att det viktiga är ju, vad hade du i ditt hjärta? Vad liksom vad var det egentligen det viktiga i ditt liv? Och var det viktiga att älska Gud, eller var det viktiga att du skulle få just din teologiska idé att vara den främsta?
Mm. Robban, spännande att se här nu då när framtiden kyrka kommer. Om vi fick facit här idag om hur man bygger en liksom kyrkan i nästa steg. Annars så har vi ju en skarp kritisk podd att följa upp med. Nej, men väldigt spännande att få lyssna till dina tankar och idéer. Jag tyckte du skötte det här perspektivet bra, att ta liksom de andras perspektiv, de som inte är pastorer.
Men det är också det här, jag älskar min roll ju som skribent och som på något sätt tyckare, för att jag kan ju ha en massa idéer som jag aldrig behöver liksom i praktiken stå för, så det lämnar jag bara över till de här pastorerna, och det är ju himla skönt.
Ja, och nu fick du faktiskt kliva fram lite. Jag tycker det var spännande.
Tack.
Du gjorde det bra då, va?
Kul att vara här.
Tack. Vi ses i din podd då.
Just det.